lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att Job frågade sina vänner om de kunde förklara varför det gick så otroligt bra för en del ogudaktiga som trots sina synder var så framgångsrika. För om de tre vännernas generella förkunnelse var sann, varför var det då så få ogudaktiga som drabbades? Jag känner era tankar, sa Job, det vill säga de mänskliga tankar och påfund med vilka ni vill krossa mig. Men varför inte se er runt lite grann? Så kanske ni inser att ni faktiskt bara talar om hur ni menar att det borde vara, istället för att ta reda på hur det egentligen är. Job tycker att det är på tiden att de här tre männen undersöker hur deras teorier fungerar i praktiken och inse att det är inte allt som skördas på den här sidan graven. Hur kan ni erbjuda mig så fåfänglig tröst, sa Job, som svar på Sofars tal. Och då träder Elifas upp igen. Han var ju den första som tog till orda av de tre. Och om jag får uttrycka mig så banalt, så är det den tredje ronden Elifas nu kastar sig ut i. Elifas var ju den som ivrigt citerade fäderna och talade om de erfarenheter han hade gjort. Det var han som ofta sa, jag har sett. Efter Sofars tal hade Job sagt, om ni åtminstone ville höra på mina ord. Men det gjorde de inte. Och i sitt svar på Elifas andra tal hade Job bland annat sagt, mitt ansikte är glödande rött av gråt och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Och detta fast en våld ej finns i mina händer och fast den min bön är ren. Men Elifas vägrar att ge Job rätt på den punkten. För Elifas har ju hela tiden gått ut ifrån att han har svaret. Och därför fortsätter han bara i samma gamla hjulspår. Och att ifrågasätta det Elifas påstår ville Elifas uppfatta som ett hot mot den Gud som han så ivrigt försvarar. Det är som om Elifas trodde, om jag bara kunde förminska Job, då blir Gud större. Du har allt för stora tankar om dig själv, Job. Elifas människoförakt har nog att göra med hans gudsbild. Det är sant att Gud dömer synden. Ja, till och med syndaren dömer han. Men Gud föraktar aldrig människan och är inte människans fiende. Elifas människoförakt lyser tydligt igenom. Vi läser vers 3 och 4. Har den allsmäktige någon nytta av att du är rättfärdig eller någon vinning av att du vandrar oförvitligt? Är det för din Guds fruktans skull som han straffar dig och som han går till doms med dig? Du har allt för stora tankar om dig själv, Job. Du inbillar dig väl inte att Gud har någon vinning av att du vandrar redligt? Du inbillar dig väl inte att det är för att du är så from och gudfruktig som han straffar dig? Stackars Elifas, så kunskapsrik, så medveten om vad det gamla hade sagt, men så helt utan andens uppenbarelse. Du inbillar dig väl inte, Jobb, att detta sker därför att du är så redlig? Men vi som har läst Jobbs boks första och andra kapitel vet att det verkligen var Jobbs gudsfruktan som var den verkliga orsaken till att han sattes på det här oerhört hårda provet och testen. Stackars Elifas, han börjar inte med räknestycket, för han vågar aldrig fråga sig varför. Elifas utgår alltid från det han tror vara svaret. Och sedan, ja, sedan flyttar han siffrorna tills det stämmer för honom. Han är en blind vägledare. Liksom de två andra besökarna så ställer han fullständigt fel diagnos och är dessutom totalt okänd med botemedlet. Att Gud låter en människa prövas, det är helt okänt för Elifas. Och att den Herren älskar kan bli tuktad är lika okänt för honom. Elifas kan helt enkelt inte tänka sig att man kan ha prövningar och sjukdom och ändå vara älskad av Gud. Så när Jobb nu har det så svårt så är Elifas säker. Det är Gud som straffar honom. För en som lider så mycket som Jobb kan verkligen inte vara gudfruktig. För Gud är ju inte orättfärdig. Elifas talar så stort om Gud. Men lägg märke till att hans tankar domineras fullständigt utav rikedom och medgång. Elifas tror att den som förlorat hälsan och sin egendom, han har förlorat allt. Och det säger ganska mycket om vilken plats Gud har i Elifas eget hjärta. Och när Elifas ser Jobb sitta där i askan av alla sina tidigare ägodelar och skrapa sina sår, så tänker han: en som lider så mycket kan inte vara gudfruktig. Men denna självutnämnda gudsförsvarare, han var på kollisionskurs med Gud. För Gud sa om Jobb: på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och här är det viktigt att vi förstår att Gud säger inte att Jobb var syndfri, men att han var oförvitlig. Det betyder att han levde i ett rätt förhållande till Gud i kraft av offerordningarna. Vi vet att Jobb frambar offer för sig själv och för sina barn. Men nu kommer Elifas med påståenden som han grundade på rena gissningar och som inte har något med verkligheten att göra. Vi läser Jobb 22, vers 5 till och med 11. Har då inte din ondska varit stor, och var ej dina missgärningar utan slut? Jo, du tog pant av din broder utan orsak. Du plundrade det utblottade på deras kläder. Åt den försmäktande gav du inget vatten att dricka, och den hungrade nekade du bröd. För den väldige ville du upplåta landet, och den myndige skulle få bo i det. Men änkor lät du gå med tomma händer, och de faderlösas armar blev krossade. Därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser, och av vattenflöden som övertäcker dig. En själavårdare må aldrig komma med anklaganden som grundar sig på gissningar. Elifas kan inte undervisa Jobb i den uthållighet och tröst som skrifterna ger, så att Jobb kan bevara sitt hopp. Hade Jobbs situation varit så som Elifas trodde, då hade Elifas råd varit ett mycket gott råd. Men Elifas ord byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på egna antaganden och blinda gissningar. Det är tragiskt när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda personers liv, som Elifas gjorde. I Ordspråksboken 25:11 står det: gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas i rättan tid. Men samma ord, givna till fel person, kan göra mycket stor skada. Elifas sa till Job att han omgavs nu av snaror och förfäras av plötslig skräck, därför att hans ondska varit stor och hans missgärningar utan slut. Allt Elifas säger är rena gissningar. Och tyvärr så är det mer än en kristen bekännare som ger sig hän åt liknande spekulationer. Och när olyckan drabbade Job så var det nog många människor som frågade sig: undrar vad det är i Jobs liv för något? För något måste det ju vara. Och eftersom man inte kunde sätta fingret på något konkret så började skvallret. Och folk började så att säga producera orsaker. Och även om man inte funnit någon enda fjäder, så talade man om fler och fler hönor. Och Elifas stod mycket centralt i den här orsaksproduktionen. För Gud är rättfärdig. Nu gällde det bara att hitta orsaken. Och Elifas talar om Jobs stora ondska och missgärningar utan slut. Och allt utan någon som helst verklighetsbakgrund. Och det var många som gärna ville triumfera över Job. Han hade ju trots allt varit mäktigare än någon annan i Österlandet. Men många som satt och lyssnade till diskussionen mellan Job och hans själavårdare hade inte någon personlig kännedom, varken till Job eller till Gud. Och därför följde man hellre en av dessa tre auktoriteter. Någon var på Elifas linje, han som talade av erfarenhet. Jag har sett, det vill säga jag vet vad jag talar om. Elifas hade en god del teoretisk kunskap om Gud, men djupast sett vet han ingenting om Guds rådslut och lika lite om varför Job drabbats så gränslöst av så många svårigheter. Andra kände däremot större förtroende för Bildads grupp. Han var ju så klok. Bildad påminner lite grann om företrädarna för utvecklingsläran. Lär av det förgångna. Hitta några ben och fragment. Och om bitarna inte passar riktigt, så lägg till några miljoner år. Bildad är inte alls intresserad i att veta om Gud har en annan mening än vad Bildad själv har. Han söker inte efter ett svar på lidandets gåta, för han menar sig ha svaret. Det vill säga svaret på hur Job ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa. Andra åter föredrog Sofar. Han förkunnade lagen oavkortat. Sofar är lagisk och försöker ge sken av att han vet vad Gud gör och hur Gud handlar i en bestämd situation. Sofar är en man som har intagit en mycket fastlåst ståndpunkt. vilket gav stor trygghet åt vissa av de närvarande. Men mer eller mindre kamouflerat var alla tre besökarnas hjärtan upptagna av mammon och av jordiska välsignelser. Vilket ju inte var helt bom heller i det gamla förbundet. Men att göra en del av sanningen till en generell regel blir för det mesta en stor lögn, som det blev för alla dessa tre auktoriteter som besökte Jobb. Och deras ord, byggda på gissningar, men presenterade som Guds sanningar, kan inte trösta eller hjälpa Jobb inför den olösta gåtan omkring lidandet. Besökarnas angrepp byggda på falska antaganden fick bara Jobb att gå in i en försvarsposition. För han visste ju att det de presenterade som sanningen i verkligheten bara var svammel. Istället för att lyssna till Jobb och erkänna att inte de heller hade svaret, och så erbjuda sig att tillsammans med honom söka svaret. Istället pressar de Jobb att börja försvara sig själv, för han vet ju att deras anklagan är falsk. Och det farliga i den här situationen är att Jobb genom detta frestas att tänka att Gud måste ha gjort ett misstag. Besökarnas falska anklaganden drev Jobb ut i en felaktig tankegång. När Satan bara får beröva oss vissheten om att Gud är god, då har han vunnit mycket. Tänk, här sitter den plågade och sjuke Jobb, och han vet att han inte har gjort något av det han anklagas för. Och då är det ju inte längre godtagbart svar när Sofar säger: därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser. Det är fruktansvärt att vara i djup och stor nöd och dessutom vara utelämnad åt tre blinda vägledare som tror att de har svaret och är fullständigt fastlåsta i sina egna teorier om Gud. Herre, förbarma dig över det lidande. Kom med din uppenbarelse mitt i all vår nöd, så att det folk som vandrar i mörkret kan få se ett stort ljus. Hade Jobb varit en man som hade gått bort från Gud, då hade Elifas ord kunnat bli till hjälp och vägledning, ja, till omvändelse. Men eftersom Elifas, i likhet med de två andra utav Jobbs andliga rådgivare, bommade helt på diagnosen, så driver deras ord bara Jobb till allt större förtvivlan. Det var som om Jobb inte ens existerade. Det var ingen som lyssnade till vad han sa. Ingen som hörde hans rop. Elifas hade först beskyllt Jobb för ett hav av synder. Och det han sa, det var inte uppenbarelser från Gud, utan bara mänskliga gissningar. Och efter alla dessa beskyllningar råder Elifas Jobb att förlika sig med Gud. Vi läser Jobb kapitel 22, vers 21 till och med 23. Men sök nu förlikning och frid med honom. Därigenom skall lycka tillfalla dig. Ta emot undervisning av hans mun och förvara hans ord i ditt hjärta, Om du omvänder dig till den allsmäktige så blir du upprättad, men orättfärdighet må du skaffa bort ur din hydda. Vilken glans vilar det inte över dessa ord? Visst är det sant att den som omvänder sig till den allsmäktige, han blir upprättad. Men Elifas läste bara upp en sanning. Det var inte ett budskap från Gud till Jobb i hans situation. Elifas upprepade bara en inlärd sanning. Han förmedlade inte Guds ord till Jobb. Det är som om Elifas skulle säga: det förstår du väl, Jobb, att Gud kan inte höra en sån som dig. Men lyssna nu till mig. Jag vet hur du ska göra för att få Gud att svara på dina böner. Vi läser verserna 24 till och med 27. Ja, kasta din gyllene skatt i stoftet och ofirsguldet bland bäckens stenar. Så blir den allsmäktige din gyllene skatt. Det ädlaste silver blir han för dig. Ja, då skall du ha din lust i den allsmäktige och kunna upplyfta ditt ansikte till Gud. När du då ber till honom skall han höra dig, och det löften du gör skall du få infria. Elifas utgångspunkt är att Gud är Jobs fiende. Och en sån hållning och ett sådant syn, det har avskräckt mer än en människa från att söka Gud. Och den hållningen är också verkligen ett hinder för förkunnelsen av evangeliet. Att alla människor är syndare, det kan inte bli sagt tydligt nog. Men Gud är inte människans fiende. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det är allvarligt att så många människor jag möter har precis samma gudsbild som den orene anden i Markus 1, vers 23 och 24 ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Och så säger man till Gud, eller till det troendes församling: låt mig vara. Jag vill inte ha med församlingen att göra. Jag vet hur det är med det religiösa. Lämna mig i fred. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Och därför ser man Gud som ett hot mot livet, medan sanningen är att Gud är inte din fiende. Gud är faktiskt livets förutsättning. Elifas utgångspunkt är alltså att Gud är Jobs fiende. Elifas kände inte Jobb. Inte heller kände han Gud. Han hade bara en teoretisk kunskap om Gud. Därför kunde han inte hjälpa Jobb. För till Gud inbjuder man inte genom att säga gå dit, utan genom att säga kom hit. Det vill säga, man måste själv leva i Guds närhet och i en levande gemenskap med honom för att kunna bli till hjälp för andra. Och den troende som inte själv känner Jesus och personligen lever ett pulserande Kristusliv kan inte hjälpa. I Romarbrevet 15:4 säger Paulus om Bibeln att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Att få del i Guds hopp är en sak. Att bevaras i hoppet är något annat. Och i andra Korinthierbrevet 1:4 talar Paulus om honom som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud. Någon sådan tröst hade inte Elifas att ge till Jobb. Och det säger oss att själavård kan inte utföras efter ett visst schema med generella patentlösningar. Och det allra viktigaste, det är att lyssna. Söka Guds visdom och ledning så vi får nåd att förmedla Guds hälsning till den lidande. Allt Elifas hade att säga till Jobb var att om Jobb bara gjorde som Elifas sa och bekände alla sina fruktansvärda synder, då skulle allt vad Jobb beslutade lyckas för honom och ljus skulle skina på hans vägar. Den andligt blinde Elifas lovar Jobb guld och gröna skogar om han bara blir som Elifas och går med i hans församling. Varken Elifas, Bildad eller Sofar kunde visa vägen för Jobb i prövningens tid. Jesus inte bara visar dig vägen, han är vägen, sanningen och livet. Jesus sa en gång till Petrus: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det." Jobb förstår inte heller nu det som sker. Och till dig som kanske just nu befinner dig i svåra prövningar och inte kan se någon ljusning och inte tycks få något svar: hör detta, min vän. Gud är inte din fiende. Han är din enda möjlighet. Och du kan be till honom var som helst, när som helst. Bakom ratten när du kör, på jobbet, på skolan, på tåget, hemma i ensamhet eller där du går på gatan. Gud är mer intresserad i att lyssna till din bön än vad du är till att bedja. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Gud är god. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att citera Jesaja 55, vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Han är inte din fiende. Han är livets förutsättning. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.